Catherine, hej.
Hej David.
Smög fram ett hej där.
Det var som att du tvekade, du stod på tröskeln till att säga något och sen hej. Kom du av det.
Jag tänkte fråga, har du hört Stenströms nya VM-låt?
Det har jag.
Vad väcker den för känslor?
Inte så starka känslor än, men jag tror att om det går bra för Sverige i fotbolls-VM så kommer den där låten också att växa på mig, så att säga.
Vilken hoppfull tolkning.
Ja, men jag undrar om när vi gräver guld i USA hade varit samma liksom starka låt om det inte hade varit för bronset i VM 94.
Välkomna till talkshow med Catherine Zimmermann och David Mehr. Måste ändå beundra modet att ta sig an en låt efter När vi gräver guld-succén. Det är ju en låt som alltid kommer jämföras med den succén.
Mm. Absolut, men jag tror ju som sagt då att det ändå delvis, tror inte du det, är lite kopplat till hur det också gick, att det var den här underbara VM-sommaren 94.
Absolut, men man ligger ju också 30 år efter med i uppförsbacke liksom, med av nostalgiska känslor som man tävlar mot.
Uh-huh.
Ska vi lyssna lite? Alla kanske inte har hört det, men vi kan höra det några sekunder. Vi kommer leva för alltid. Vi kommer leva för alltid. Vi kommer leva för alltid. Vi kommer leva för alltid.
Den är ju väldigt allsångsvänlig.
Ja.
Man kan ju höra en läktare stå och sjunga det här.
När vi har krossat Holland med ja. 1-0.
Nej, med osannolika 2-0.
Thomas Stenström i alla fall som har skrivit den. Du, statsbesök i Göteborg i helgen när Indiens premiärminister Narendra Modi var där.
Mm.
Ändå ett stort namn på besök.
Det får man säga, ett stort land.
Stort land.
Han reppar många människor.
Det gör han verkligen. Senaste gången en sån hög statschef besökte Göteborg var väl 2001 när George W. Bush var där för EU-toppmötet.
Just det, det slutade med kravaller.
Kravaller, folk som sklättrade upp på byggnader och moonade, utemöbler som slängdes.
Mycket mer stillsamt den här gången.
Ja, det var det verkligen. Han fick ett mycket varmare mottagande kan man säga. Det var Göteborg är tydligen Indiens... Göteborg är, ska vi säga om jag kan få det rätt, Göteborg... det finns flest exilindier i Göteborg i Sverige.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår. Man skulle kunna kalla Göteborg för lilla Indien.
Exakt.
I en svensk kontext.
Exakt. Och jag såg ett klipp på Moody's Instagram där han möttes av jublande indier som, ja, det var som en fotbollsmatch. Och så var det någon som skrek, Moody, Moody.
Mm.
Men jag hade på honom. Hade du gett ut på gatan i San Francisco till exempel när du bodde där om en svensk statsminister hade varit på besök?
Jag firade ju midsommar på ett mer traditionellt sätt än jag någonsin har gjort under åren då vi bodde i Kalifornien.
Var det med svenska konsulatet?
Nej, det var någon svenskättad förening som ordnade något. Och det var folkdräkter och det var riktigt så där svenskt.
Hade du folkdräkt?
Naturligtvis inte.
Nej.
Så att... I ljuset av det så kanske, men det som nog spelar in i så fall tror jag är dels att jag skulle ha behövt vara borta från Sverige ganska länge.
Ja.
Alltså det här inte räckte att vara 3 månader i New York. Nej. Och så kommer Ulf Kristersson till Manhattan och så står jag och liksom skanderar. Och, eller vilken statsminister nu än är. Så att man hade väl behövt vara borta från Sverige väldigt länge och sen kanske också vara ganska långt bort ifrån Sverige.
Just det. Så hade du bott i Tyskland inte riktigt.
Nej, men, nej, jag tror inte det.
Men typ i Perth om du bodde i Australien.
Och hade bott där i 30 år.
Ja.
Då kanske jag ändå skulle få den där känslan.
Allt som smakar Sverige hade smakat gott.
Tror det.
Modi träffade Kristersson för att diskutera tätare band inom säkerhet och teknologi, bekämpa terrorism samt ett samarbete mellan länderna om en farkost som 2028 ska färdas runt planeten Venus.
Mm. Det är inte så ofta man hör om rymd. Projekt kopplade till Venus.
Nej, man har hört månen, man har hört Mars. Venus känns ändå nytt.
Mm.
Och snart. 2 år.
Ja, verkligen. Men Venus ligger väl mycket närmare.
Okej.
Okay. Än vad Mars gör.
Ja, visst. Säger du det så? Jag var sjuk den dagen i skolan.
Jo, vet jag, kan säga en annan fun fact om Venus.
Ja.
Att den roterar mycket långsammare än jorden. Det går 243 dygn på jorden medan det liksom går ett på Venus.
Wow.
Årskurs 5B. Stureskolan, Hedemora.
Vadå, minns du det här sen dess?
Såklart inte.
En annan grej från Kristersson var att han innan han träffade Modi var på en liten bussturné och besökte olika näringsidkare i södra Sverige ihop med Johan Forsell och Maria Malmer Stenegard. De besökte ett musteri bland annat och även en skottkärrefabrik. Och det är något med politiker när de är på besök, gör sådana här studiebesök. De vill visa att även de kan hugga i. Kristersson la upp en bild där Johan Forsell pressar äppelmust och sen la han även upp en bild på sig själv där han staplar skottkärror i hög, iklädd kostym. Mm. Vad är det med dem och deras liksom, behov av att visa att även de kan hugga i?
Ja, Ebba Busch stod ju i någon mataffär bara härom veckan också och sa att hon skulle fronta varor. Nej, men det måste väl vara... Är det inte att det är ett bra fototillfälle?
Men är
framför
det?
Allt.
Är det det? När man ser det på Instagram. Är det räknas som ett bra fototillfälle med en kostymklädd man som staplar skottkärror?
Ja, men det är ju något annat än när de står på rad på en pressträff i regeringskansliet. Kanske också, jag vet inte om man vill anspela på någon form av folklighet. Mm. Också på något vis. Mm. Att, kolla, jag är som vem som helst. Här hugger man i.
Här hugger man i. Du, någonting annat då? Det var ju Eurovision i helgen som vi hörde i Ekot nyss. Det är väl ingen missat. Min fördom om dig, du tittade inte.
Nej, fast det beror ju också på tror jag, att man måste väl vara en grupp. Eller åtminstone två för att titta på Eurovision. För att jobba upp myset om man inte har ett brinnande intresse för egen del.
Var du ensam i lördags?
Nej,
säga?
Men jag kan säga att min man, det fanns... inte en chans att han hade tittat på Eurovision med mig.
Och dig fanns det en liten chans.
Men... Ja, men hade jag varit omgiven av människor som hade poppat popcorn och som var djupt engagerade, då hade jag kunnat ryckas med.
Som hemma hos mig. Oh. Jag satt uppe med min son. Han höll sig uppe senast. Han klarade sig till artist nummer 22 i Italien. Sen däckade bägge, alltså han och jag. Och det var väl synd kan man säga, för att det var ju... efter 25:e artisten, det vill säga när rösträkningen började, som det verkligen blev spännande.
Jag har förstått det.
Tolvorna gick åt alla håll, förhandstippen i Finland tog inte hem det.
Nej, jag tyckte lite synd om Linda Lampenius. Jag var med. Så beredd på att hon skulle få sin revansch.
Verkligen, jag kände också det. Men vinnare blev ju istället bulgariska Dara med låten Bangaranga. Också en väldigt värdig vinnare, tyckte jag.
Den var svungig.
Vi kan lyssna en sekund. Ser du studentflaken framför dig?
Mm, det gör jag. Den här kommer pumpas runt om i hela landet och så kommer folk spruta lättöl på den.
Jag vill ändå säga så här, det är något att titta på Eurovision med sin 7-åriga son. Hans inkörsport i det här är ju Melodifestivalen och tror att Eurovision är som Melodifestivalen. Men det är det ju inte. Det börjar senare. Det är mycket mer lättklätt.
Ah.
Det är mycket mer vulgärt.
Okay.
Det är mycket mer, det är väldigt mycket vackra kvinnor.
Ah.
Och männen är inte ens i närheten av att vara så attraktiva.
Nej.
Jag kommer ihåg när jag var liten och kollade på filmer med jobbiga nakenscener med mina föräldrar. Fruktansvärt.
Ja.
Och nu var det som att det var tvärtom, att jag satt där med min son och kände rodnad över alla de här liksom, vackra kvinnorna.
Men han är ju fortfarande ganska lite. Reagerade han på de lättklädda kvinnorna?
Jag tror att
kvinnorna?
Det här kan eventuellt ha varit något typ av uppvaknande.
Oh, ja.
Och det unnar jag honom. Det handlar inte om det, men det var ändå en liksom, det var en otippad... det fanns ett skäl till att han inte ville gå och lägga sig.
Jag förstår. Men vänta bara tills de kommer upp i tonåren och man sitter och tittar på explicita sexscener tillsammans.
Vad händer då?
Alltså, då är det ju riktigt plågsamt.
Sitter du kvar?
Det har jag gjort, men jag menar, jag kan ju säga när ett av barnen och jag började att titta på Girls och det väldigt tidigt var en otroligt ingående och väldigt, väldigt långdragen sexscen.
Och ganska våldsam också mellan Adam Driver och Lena Dunham.
Då slutade vi sen att titta på den serien tillsammans.
Var det en tyst överenskommelse eller var det? Det här skulle vi göra om.
Ja. Och det, men det var sprunget ur barnet som bara sen inte vill titta på den serien med mig. Så kan det också gå. Du ska vara glad över att ni kan dela de här ögonblicken än så länge.
Jag var jätteglad att vi delade denna fäbless för vulgära och nakna, och kanske inte nakna men lättklädda damer. Mm. En som i alla fall gick hem bland männen var italienaren Sal da Vinci med Sempre Sil. Hörde du den?
Nej, jag har kastat ett öga på det. Men han gick hem bland männen.
Nej, han gick hem bland kvinnorna, om man ska tro Edvard av Selén, som påade hans nummer med "Nu hör vi ljudet av kvinnor i klimakteriet i hela Europa, som är darrande händer sträckes efter telefonen för rösta."
Jag fattar inte riktigt det, måste jag säga.
Varför han var så...
Nej, varför han skulle ha fått kvinnor knäsvaga. Då var det inte mycket konkurrens, eller?
Nej, men han var, representerade väl en annan typ. Alltså han var motsatsen till liksom väldigt vackra unga kvinnor. Han var en skönsjungande italienare i 60-årsåldern, skulle jag gissa. Elegant, liksom mjuka höfter. Och sen var det väl hans låt också.
Ja, ja. Nej, men det var inte det någon så här klassisk italiensk smetig låt?
Ja, för sen är det väldigt bra.
Man kanske måste lyssna för jättemånga gånger.
Ja, men eller så om man är vän av talkshow och har lyssnat på oss tidigare, så kanske man kommer ihåg att när vi hade Kristina Cappellin och Kalle Möller här och pratade om Italien, då spelade vi den låten direkt efter att den hade vunnit en tävling i Italien.
Men om Italien vinner... Är de ens med i fotbolls-VM?
Nej.
Nej, de har inte de kvalat. Inte nej. Ja, nej, då vet jag inte hur den här ska kunna
det hade varit en bra VM-låt för dem annars. Ja. Ja, jag tänkte fråga om Bulgarien, eftersom de vann. Är det dit du åker nästa år?
Du menar för att jag gillar att åka till länder
svåra
där det inte är massturism? Ja, är det inte där Sunny Beach finns? Jag är inte intresserad av den typen av resor. Men Sofia kanske är nice.
Sofia kanske
jag har
nice.
Varit i Rumänien, så att, kanske.
Vi får väl se. Du har en tid att tänka på det eftersom det är ett år kvar. Nu ska vi prata om något helt annat. I snart 3 år har kriget mellan Iran, USA och Israel pågått. Och det är svårt att se hur det kommer att sluta. Det har fått oöverblickbara konsekvenser. En av de största då kanske energikriserna någonsin. En världsekonomi i rejäl gungning. Och för att inte tala om de materiella och civila förluster som ett krig alltid innebär. Enligt beräkningar från Pentagon har kriget hittills kostat USA $300 miljarder. Och ett av Trumps uttalade krigsmål har varit att förhindra Iran från att framställa kärnvapen. Och i centrum för detta då, det som så mycket kretsar kring, är något som skulle kunna få plats på ett litet släp. Nämligen de 440 kilo höganrikade uranet som Iran sägs ha. Hej och välkommen säga till Cecilia Udén.
Hej!
Hej! Välkommen tillbaka!
Tack så mycket. Jag såg inte Eurovision för jag satt på flyget då, så jag har en väldigt bra ursäkt.
Aha, hade du tittat på dem, hade kunnat? Är du ett fan?
Det kommer jag inte avslöja.
Vilken journalistisk integritet, Cecilia. Mm.
Men du är tillbaka i Cairo, det var känsligt ett tag. Hur är det att vara hemma igen?
Jo, det är ganska varmt. Det skulle ha blivit 48 grader idag, men det är bara 40.
Wow. Vad är det första du gör när du är tillbaka i Cairo?
Ja, jag gör mitt eget kaffe till exempel på morgonen. Jag landade tidigt på morgonen och då gjorde jag mitt eget kaffe med kardemumma. Det är nog det första jag gör. Första jag gör när jag kommer till Sverige och landar på Arlanda, det är att köpa en varmkorv, för det finns ju inte i den muslimska världen.
Du, de här 440 kilorna av höganrikat uran som Iran påstås ha, hur centralt är det för det här kriget?
Ja, just nu så är det ju inte helt centralt eftersom det finns så många andra saker som verkar viktigare, nämligen världsekonomin, oljepriserna, Hormuzsundet. Och det senaste tror jag som Trump sa om det här när han var i Kina, det var att jakten på Irans anrikade uran är mest för syns skull.
Vad kan han mena med det? Om man ska säga.
Ja, en sak som han har antytt tidigare är att det ligger så djupt ner begravt i underjorden att det är ingenting man behöver bry sig om. Å andra sidan så har han kommit med helt andra uttalanden om att det här är någonting som måste lämnas över till USA, att Iran ska lämna över detta anrikade uran till USA. Det vägrar förstås Iran att göra. Men sen vet man inte heller riktigt exakt var det finns, om det är i ett stycke så att säga, 440 kilo på ett ställe i kanske en tunnel någonstans i närheten av Isfahan, eller om det finns begravt under rasmassor efter förra sommarens krig någonstans i Natanz, som inte är så långt från Isfahan, eller om en del av det kanske finns i Fordo, en annan kärnenergianläggning.
Har Iran medgett att de faktiskt har de här 440 kilorna?
Ja, det har de väl, tror jag. Och det man har sagt från Irans sida är att det här är ingenting vi överlämnar till USA. Men att vi kan tänka oss att spä ut detta uran. Det är alltså anrikat till 60%. Och för att skapa eller tillverka ett kärnvapen så krävs det en anrikning på upp till 90%. Och det här skulle kunna genomföras av Iran om de nu hittar dessa 440 kilo på ganska kort tid. Och det är därför hela omvärlden känner sig nervös och alarmerad. Men det Iran har erbjudit, det är att spä ut det så att det får en lägre anrikningsgrad.
Och då skulle det kunna användas till kärnkraftverk eller dylikt? Är det så?
Ja, det som Iran påstår sig enbart vilja ha, det vill säga kärnkraft för civilt bruk. Och man hävdar hela tiden att den högste ledaren Ayatollah Khamenei, som dödades i första dagen av kriget, att han alltid har sagt att det går emot islams principer att skaffa sig kärnvapen. Det här är ju ingenting som större delen av resten av världen tror på.
Marco Rubio har ju vittnat inför kongressen och sagt att personer kommer behöva gå in och hämta detta på ett eller annat sätt. Hur skulle det kunna gå till?
Ja, här har man spekulerat i, om ni minns den här hjältemodiga räddningsaktionen efter att två amerikanska piloter hade skjutits ner i Iran. Det var väl i april. Då deltog 176 amerikanska flygplan i den här räddningsaktionen. Och det fanns vissa bedömare som såg det här som ett genrep för att USA skulle kunna göra en liknande operation och extrahera detta anrikade uran, 440 kilo. Iranska ledare sa också att hela räddningsoperationen av de här piloterna kan ha varit en täckmanteloperation för att just stjäla Irans höganrikade uran.
Men skulle man inte tro att Iran vaktar det här anrikade uranet otroligt, på ett otroligt omfattande vis?
Jo, det skulle man nog kunna tro med en trehövdad best.
Ja, minst.
Men samtidigt så råder det sån osäkerhet kring var det exakt finns. Men eftersom USA uppenbarligen inte har försökt genomföra en sån aktion, så stämmer det nog att det är väl vaktat. Även om vi ju har sett genom historien och de senaste åren hur särskilt Israels underrättelsetjänst Mossad har överlistat Iran. Man har dödat iranska kärnfysiker på spektakulära sätt och man har kommit åt iranska kärnenergihemligheter med hjälp av både Mossad-agenter på plats och iranska operatörer.
Vad vet man om vad den typen av operationer och lönnmord har fått för effekt?
Ja, egentligen vet man inte vad de har fått för effekt, utan det här är ju alltid uttalanden som görs av till exempel Israel, att vi har nu lyckats försena Irans kärnvapenambitioner med x antal år, och det här är ett hårt slag mot Irans kärnenergiprogram. Men det här är ju uttalanden som används både av USA och Israel för att skryta helt enkelt med vad man har lyckats åstadkomma. Och alltihopa är ju hela denna fråga om Irans möjliga kärnvapenambitioner är ju så komplicerat. Jag menar, när man lyssnar till experter från IAEA och atomenergiorganet, så säger de saker om hur långt Iran har kommit, och så kommer någon annan politiker och säger någonting helt annat. Och sen när det gäller anrikning av uran. Är det någon av er som vet vad det innebär egentligen? Jag menar, jag känner mig alltid som den där självsäkra amatören som kliver in på ett kärnvapenlabb och ser sig omkring som om man förstår vad som pågick, och sen så säger man lite högfärdigt: ja hörni, jag vet inte, men ska den där atomen verkligen klyvas på den ledden?
Men du, Cecilia, att både USA och Israel ju själva är kärnvapenmakter. Vad ska man säga om att de är bara så här, nej, Iran däremot, de ska inte få kärnvapen?
Ja, nu är ju inte Israel det formellt och officiellt.
Nej.
Men alla vet att Israel har kärnvapen. Och det anser ju Israel vara ett privilegium som man måste ha eftersom man har så många fiender i regionen. Och att Israels avskräckande effekt helt enkelt måste vara överväldigande. Och det använder man som argument mot Iran, som har deklarerat, inte just nu men under tidigare iranska presidenter, att man vill sudda ut Israel från kartan. Och det är ett starkt argument för att Israel inte vill se att Iran skaffar sig kärnvapen.
Men du, nu handlar ju det mesta om, som du sa tidigare, Hormuzsundet. Många menar att Iran har överhanden där. Att de varit en, vad ska man säga, bättre schackspelen, som jag läste någonstans. Är det en rimlig metafor i det här sammanhanget?
Ja, det tycker jag. Det är ju väldigt många som talar om USAs förnedring här, och man också visar på hur Trump hotar och sen backar. Senast så sa han att om Iran inte sätter lite fart nu så och gör någonting åt den här kompromissen som man väntar sig från amerikansk sida, så kommer det inte finnas någon tid kvar. Klockan tickar, som ett sorts eko av hans tidigare uttalanden om att en hel civilisation kommer att utplånas. Men sen kommer ju väldigt motstridiga uttalanden från Donald Trump. De har inte varit helt konsekventa. Och som jag sa förut, det senaste han sa, det var att man behöver inte bry sig om det här uranet. Det ligger så djupt ner begravt i underjorden, och jakten på detta anrikade uran är mer för syns skull än något annat.
Avslutningsvis då, med tanke på de stora framgångarna i början av kriget för Israel och USA, är du förvånad över att regimen i Iran fortfarande står?
Både ja och nej. I början av kriget så trodde jag att det här kanske skulle kunna gå snabbt, precis som både Netanyahu och Trump hävdade och hoppades. Men när man såg hur Iran har liksom planerat för detta krig, planerat för att ledarskapet skulle utplånas och har ersättare på alla poster överallt, över hela landet, inte bara i Teheran, så förstår man att det här inte skulle leda till att regimen störtades. Och det tillsammans med den skräck som jag hör från iranier som jag är i kontakt med, om att regimen fortfarande kontrollerar allt och att det är revolutionsgardet som styr. Den har blivit mer militariserad och Basij-milisen plågar människor ute på gatorna i denna stund.
Cecilia Udén, stort tack för att du var med i Talkshow.
Tack.
Du, jag vill fråga dig en sak som jag är nyfiken på vad du tänker kring.
Mm.
Jag läste en krönika i Dagens Nyheter i morse som handlade om hur historien är full av bedragna fruar och älskarinnor. Fruvar heter det.
Ja.
Fruvar. Och älskarinnor som stämmer träff med efter en otrohetsaffär för att prata.
Ska du fråga någon om jag varit otrogen?
Vem av
eller
du,
varit den andra
vem
kvinnan?
Vem av dem är du där? Jag vill verkligen veta. Nej, men Åsa Bäckman skrev en artikel om det här. Och hennes vänskapskrets är fullt av såna här möten. Fruar som vill träffa sina mäns älskarinnor främst. Handlar aldrig då om män som vill träffa sina fruars älskare.
Nej.
Känner du igen det här från din bekantskapskrets?
Nej, det kan inte säga att jag gör, men det är klart att det är ju en väldigt intressant fråga att vända och vrida på, tycker jag.
Mm. Vad tänker du? Kan du förstå att man vill träffas?
Alltså jag tänker möjligtvis så där. Säg att man är den bedragna hustrun. Mm. Och så bara fastnar man i det där. Man kan liksom inte komma vidare. Man kan inte släppa det. Kanske att man då i någon form av desperation skulle kunna tänka sig att om jag bara får möta den här kvinnan så att jag får ett ansikte på henne, så skulle det kunna vara lättare att sen ta sig vidare. Möjligtvis. Jag bara spekulerar nu. Mm. För att jag kan ju också tänka mig att man går till ett sånt möte och sen så tror man att man ska återta någon form av kontroll. Och så gör man inte det och så blir det nästan någon typ av dubbelförnedring.
Beckman skriver att i vissa fall har den ena till exempel refererat nedsättande saker mannen sagt om den andra kvinnan, och ibland blir de rent av kompisar och mannen avpoliteras.
Just det, han måste ju vara ut ur bilden i så fall för att det ska uppstå någon form av vänskap.
Ja, i bägges liv då, antar jag.
Och man kan ju inte ha känt i ett sånt läge att ens liv blev krossat.
Nej.
Av att han hade bedragit den, om man sen kan bli kompis med den andra kvinnan. Så. Men jag vet inte. Skulle du kunna, liksom, om du tänker i motsvarande situation, träffa den andra mannen eller kvinnans make?
Alltså det är så hypotetiskt sett, utan liksom det som avgör är ju vilket känsloläge man är i. Rent intellektuellt kan jag tänka mig att det skulle vara ett spännande möte, ett spännande samtal, en spännande situation, oväntad, oförutsägbar. Men det som på något sätt påverkar om det är möjligt eller inte är väl vilket känsloläge jag är i efter att det har hänt.
Ja.
Om jag brinner av vrede eller om jag känner att så här, det här är startskottet på något nytt spännande.
Ja, men så kommer man till det där mötet och så tänker jag, antingen är det bara så här, okej, vänta.
Den där?
Hon är typ ganska tråkig. Ja. Hon är inte ens snygg, vad fan. Ja. Eller så är hon...
Hon är så jävla snygg.
Ja, och då ska man ha det på näthinnan. Ja. Jag tror ändå att jag skulle vill jag veta så lite som möjligt faktiskt. Ja. För att jag är inte säker på att jag skulle kunna hantera den information och det som jag fick med mig från ett sånt möte på något liksom välkalibrerat sätt.
Får hoppas att du aldrig exponeras för denna
du,
möjlighet.
Vad tror du? Jag är 57. Vad tror jag?
Jag vet inte hur gamla Åsas vänner är.
Nej, men som att man vid min ålder aldrig skulle ha varit med om något av det här. Då har man ju bott under en sten, eller?
Så kan det vara. Vi ska vidare. I oktober förra året så åkte flicklandslaget i golf till Spanien. De skulle delta i en amatörtävling och sen ha träningsläger. Mm. Kravet för att delta, det var att vara helt offline under hela resan. Ingen mobil. Överhuvudtaget.
Det låter så lockande och redan, så svårt.
Jättesvårt. Redan på Amsterdams flygplats stängdes mobilerna av och låstes in. Och det gällde både spelare och de två coachernas mobiler. Med oss nu är Ronny Andersson, golfcoach och lärare på Riksidrottsgymnasiet i Uppsala. Hej!
Hallå, hallå. Tjena.
Samt Lova Jansson, en av golfspelarna som var med på resan.
Hej, hej!
Ronny, hur kom ni på den här idén?
Ja, vad ska man säga? Det är ju en historik av att följa någon form av samhällsdebatt där någon psykisk ohälsa liksom växer och allt förklaras med mobilen som stora boven. Och att försöka kolla lite grann, vad händer liksom, vad återkommer i livet om vi gör det här? Så ja, det växte på liksom en liten nyfikenhet att se vad finns där, för det är lite otrampad mark. Med tanke på att alla spelare i den här åldern, de är uppvuxna med en telefon. Och deras föräldrar har ju heller aldrig haft barn utan att barnen har en telefon som man kan nå dem.
Blev det en överraskning för dem att ni bara plötsligt samlade in alla mobiler i Amsterdam? Eller hade ni förankrat det här hos dem?
Nej, det här har ju förankrats. Det fanns ju med liksom i beskrivningen av den här resan från start. För det kräver ju väldigt mycket mer planering än i vanliga fall.
Ja, jag tänker vi ska komma in på det. Men Lova, vad tänkte du om när du hörde idén?
Min första tanke var att det var väldigt kul att få åka med landslaget. Det är alltid kul att tävla, tycker jag. Men sen när man läste att inga mobiler gäller, det var ju något helt annorlunda. Och man blev ju lite tagen. Att det är så här, gud, ska man åka utan telefonen? Och första tanken var ju, vad ska föräldrarna tycka om det här? Och hur ska det här gå?
Men, vadå, var du rädd för att föräldrarna skulle vara emot det?
Nej, det tror jag inte. Jag tror faktiskt de tyckte att det var en väldigt bra idé. Men,
äntligen alltid... någon som tar ansvar för er.
Exakt. Nej, men alltid när jag åker på tävlingar så får jag mycket sms av mamma och pappa. Och så här, hur går det? Kan du uppdatera oss? Skicka lite bilder? Och så så att på ett sätt var det väl lite skönt att man kanske slapp alla de där sms'en. Men...
Just det, vilken frihet.
Precis, men å andra sidan så är det ju lite jobbigt såklart att inte kunna kontakta hem och prata med föräldrarna och syrran och sånt. Så att...
Men Ronny, på vilka sätt kunde du uppfatta mobilen som ett störningsmoment under såna här träningsläger och tävlingstillfällen?
Ja, i vanliga fall så kan man ju tänka att den här telefonen finns ju lite närvarande hela tiden. Och golf är ju väldigt konkret. Alltså man hamnar och så har man 130 meter kvar till flaggan och så ska man försöka utföra det. En praktisk handling så där. Men telefonerna är ju med där och liksom distraherar på olika sätt.
Tar de hjälp av dem också med olika appar under spelets gång och så?
Ja, till viss del gör man det. Man för lite statistik. Och tävlingar av det här slaget har normalt sett en livescoring som spelarna gör under tiden. Så att när man då ska uppdatera på hemsidor hur resultatet går så är det någon som i gruppen man spelar med som för liksom resultatet. Och det gör ju att när man har telefonen igång så händer ju andra saker på telefonen samtidigt. Om det bara var resultatrapporteringen som var en grej så var det en sak. Men då dyker det upp massa andra saker där. Och det gör ju lite grann att alltså hjärnan är inte liksom i 100% i den aktiviteten jag håller på med. Utan hjärnan är lite någon annanstans och hoppar runt. Och vi tänker väl att bra träning, bra skärpa, då är liksom huvudet på samma plats som kroppen. I det ögonblick man är i. För det är det ögonblicket man kan påverka.
Lova, vad tyckte du då när du väl kom ner dit till läget? Vad var det svåraste med att inte ha mobilen?
Nej, men det är ju väldigt annorlunda. Alltså, nu för tiden så är vi ju så vana med att ha telefoner till liksom, precis allting vi gör. Och bara att lägga undan dem och inte kunna använda dem till att sätta alarm till exempel på morgonen var ju väldigt annorlunda till att inte ha precis koll på starttiden innan man gick ut eller ringa hem som jag sa innan och så. Så det var ju, alltså, det är ju väldigt annorlunda från vad man är van med. Men vi hade ju varandra där nere som vi hjälpte. Alltså vi hjälpte ju varandra väldigt mycket, vilket jag tror var till stor hjälp. Och nej, alltså det var väldigt annorlunda men väldigt kul och faktiskt lättare än jag trodde. Innan jag åkte ner dit. Så att,
men även ni, Ronny, ni fick ju inte heller mobil. Så ni behövde ta er fram, hade ingen GPS. Hade ni utskrivna kartor eller hur gjorde ni?
Ja, det var faktiskt så. Vi hade ju tänkt att vi hade bokat hyrbilar med GPS i. Men det förutsatte att man hade sån här, vad heter det, CarPlay eller vad heter det när man kopplar in telefonen.
Mobilen som kan koppla upp, ja.
Ja, exakt. Så det var nog pappersutskrivna kartor. Och det skapade ju liksom ett problem såklart, men det skapade också ett engagemang i bilen som nästan vi aldrig har varit med om. Alltså, alla sitter i bilen, tittar ut, man försöker hålla reda på var vi är någonstans, läser skyltar, försöker komma ihåg, svängde vi av här igår. Så jag har väl aldrig kört en minibuss med så engagerade människor i bilen, i det vi håller på med. Och det gör att de får ju syn då på Spanien i det här fallet på ett annat sätt än att halvsova med lurar på som det standardupplägget brukar vara.
Men Lova, märkte du att du fick ett bättre fokus då, eller skärpa när du spelade golf?
Alltså på tävlingen i sig skulle jag inte säga det, för att jag personligen och jag vet att många andra tjejer som var där inte använde telefonen på tävling oavsett om man har den i bagen eller inte. Men jag skulle säga på träning och sånt eller efter tävlingsvarvet, speciellt när man skulle lägga in statistik och sånt, så var det ju väldigt svårt. För när man kom hem sen så hade man ju 10 sidor med papper och statistik istället för att bara ha en banguide och telefonen. Så att det var väldigt annorlunda, men tävlingsmässigt skulle jag inte säga att det var så stor påverkan, utan det var väl mer utanför golfen som jag tyckte det ändrades mest.
Upplevde du att du hade andra typer av samtal med dina vänner när ni inte kunde titta ner eller titta bort i mobilen?
Ja, absolut. Jag vet att Ronny och David hade förberett lite samtalsämnen sen innan också. Så att när vi kom ner dit så fick man dra någon lapp. Ja, så fick man dra någon lapp och så kunde det stå till exempel vad en fördom som folk har om dig. Och så skulle man sitta där och diskutera med en annan person i gruppen. Och vi hade liksom pussel och vi lagade mat tillsammans och vi gjorde mycket annat tillsammans. Så att det var inte en tyst tyst stund skulle jag säga ändå, utan telefoner. Så att det var...
Men Ronny, var du alltså lite orolig för att de inte skulle kunna klara att prata med varandra om de inte hade mobiler?
Ja, men jag har ju följt samma där med samhällsdebatterna. Alltså man brukar ju prata om att vi är otränade på att ha ögon till ögon kontakt och samtala med varandra. Och det ytliga samhället liksom gör att det är svårt att gå på djupet. Så jag hade nog förberett att det skulle vara svårare. Jag hade väl också förberett att liksom få jobba med personer som har liksom ren abstinens efter själva beteendet. Att inte ha en telefon att pillra med. Men som Lova sa, så det gick enklare än vad många hade tänkt. Och det kändes väldigt lätt att komma in i det här livet. Alltså det kändes som kroppen kände igen sig. Det här är ju inte konstigt för en människokropp att vara med om det här.
Men du har ju varit med om det. Hur var det för dig, Lova? För du kanske inte har varit med om det här tidigare som du alltid haft en mobil.
Nej, det har jag absolut inte varit. Det var ju väldigt annorlunda på många sätt. Men samtidigt så tycker jag verkligen att det var lättare än jag trodde. Innan jag åkte dit så trodde jag att det skulle vara väldigt svårt första dagarna och sen bli lite lättare ju längre tiden gick. Men som Ronny sa tycker jag att alla kom in i det väldigt fort. Och jag tror en stor del av det var att vi hade varandra till hjälp och ingen hade ju telefon. Så att det var ju... Alla var ju likadana på det sättet. Och den enda gången man kanske egentligen saknade telefonen var väl när man satt och tankade i bilen eller någonting sånt och verkligen inte hade något att prata om eller något att göra. Så att,
Men kunde du känna att det fanns något värde i det också, att faktiskt vara uttråkad och inte känna att man måste lösa det med något liksom scrollande eller dopaminpåslagsgivande aktivitet?
Ja, det tycker jag verkligen. Alltså när man kom hem sen så kände man sig lite friare. Och så kollar man, det första man gjorde när man kom hem var att ta upp skärmtiden, så stod det så här 0 timmar. Då kände man sig väldigt stolt där.
Vilken tillfredsställelse.
Ja, verkligen. Nej, men det var väldigt kul att vara där. Och jag tror alla som var där lärde sig mycket och tog hem sig många erfarenheter.
Ronny, vad tar du med dig från den här erfarenheten?
Ja, alltså att skärmtiden försvinner när man är där, det är intressant i sig. Men det intressanta är ju vad som dyker upp. Och jag kan tycka att när vi stoppar undan telefonerna så dyker det upp någon form av påtvingade situationer som ger mer. Jag kommer exempelvis ihåg en situation vi skulle handla i en affär där de här spelarna skulle förbereda någon middag. Och då var det så här, vad heter det här på spanska? Och då är man ju van att slå upp det. I telefon såklart, men då ska de försöka då ta kontakt med någon som jobbar i affären. Och så kommer frågan så här, du får använda hennes telefon. Och då gör de ju det. Så de tar ju kontakt med den som jobbar där. Och tillsammans där liksom, googlar upp vad det här nu skulle heta. De skulle ha som ingrediens. Och det skapar ju ett möte där som annars aldrig hade hänt. Ett möte som de minns, som den här personen som jobbar i affären garanterat minns. Och det var mängder med sådana grejer. Saker som dyker upp. För att vi liksom trasslar till det. Och de grejerna blir ju minnesvärda och meningsfulla på ett mycket större sätt än att göra den snabba lösningen.
Ronny Andersson och Lova Jansson, tack för att ni var med i Talkshow.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Så inspirerande.
Verkligen. Mm. Just det där med saker som dyker upp och vara lyhörd till det.
Ja, och där man då måste vända sig till andra människor för att lösa olika situationer.
Ja.
Vi är alldeles för självtillräckliga idag.
Så är det. Du, sommaren närmar sig.
Det gör den.
Det känner du. Kände du idag? Det var varmt.
Ja, eftersom jag inte hade förstått att det var ett väderomslag och åkte till jobbet i någon form av vinterkappa och vantar, så kände jag det.
Men det betyder inte bara värme i sommaren, utan det betyder också högsäsong för bröllop.
Mm.
Men priserna på förlovnings- och vigselringar har skjutit i höjden det senaste året. En klassisk slät ring i 18 karats guld på ungefär 8,5 gram kostar 14% mer jämfört med förra våren enligt jämförelsesajter. Så bästa tipset då enligt guldsmede är att leta i familjegömmorna eller köpa begagnat. Och vintage-ringar, det är något som du, Christian Quaglia, har intresserat dig för länge.
Tänk för att det har jag.
Du driver vintagebutiken Brandstationen och klädbutiken Herrljudet här i Stockholm. Du, vad är det med just second hand-ringar som lockar dig?
Ja, men jag tror att är man intresserad av design och arkitektur och överhuvudtaget liksom historia, då berättar vintage-ringar eller vintage-smycken överlag någonting mer än bara värde eller stenar eller vad man nu dras till. Det finns en historia bakom, det finns någonting levt med det som gör att det blir intressant och lite mer unikt.
Som du läser in eller som du får berättat för dig?
Alltså mestadels läser in faktiskt. Nu är det så att jag är trebarnsfar så att jag somnar ju så fort jag tar upp en bok. Däremot när jag håller på med mina vintageprylar, smycken eller vad det må vara, så är det som att jag får liksom lite ändå en historia berättad för mig.
Men när du köper vintageringar, kan du fråga om historierna bakom dem? Är du liksom...
Absolut, jag är väldigt nyfiket lagd, så att, tro mig, det gör jag. Men det är inte alltid att man vet. Så däremot så får man liksom titta under lupp och se vad ringen berättar. För ibland finns det stämplar som kan då får en att veta att det kommer från ett visst land eller från en viss guldsmed, vilken era, och även stenarna kan berätta ganska mycket om smycket.
Och om det är gamla vigselringar så kan det ju finnas inskriptioner. Precis. Jag tror att jag har det i min första vigselring som ligger hemma i en gammal låda.
Jaså. Mm. Vad händer med den?
Den ligger där bara.
Ska den ärvas?
Jag vet inte, eftersom det var min första man och barnen är med man nummer två. Jag vet inte hur, om man bara kan langa vidare. Ja, det är kanske det man får göra.
Ja, man gör det liksom en gå vidare ring eller gå vidare smycke av den.
Mm. Vad innebär det?
Det innebär till exempel att man, låt oss säga att jag har en personlig erfarenhet på den punkten. Min vigselring som jag hade med min exman gjorde helt enkelt om till en skilsmässoring.
Mm. På vilket sätt gjorde sin om då?
Jag tog materialet, bytte färg på guldet. Lade till lite mer stenar. På något sätt blev det lite larger than life. Men det var på något sätt också att gå vidare.
En unna sig ring.
En unna sig ring, så att, det tycker jag du ska...
Vad gjorde du med namnet då?
Jag smälte ju ner det gamla
guldet.
Du smälte
guldet. Ner
ja,
hela?
Så att, okay. Liksom, det gamla, ut med det gamla, in med det nya helt enkelt.
Kan man, finns det något sätt att smälta bort bara lite? Om man vill ha kvar ringen, inte vill liksom en full nedsmältning.
Fila bort den där inskriptionen. Fila bort hans namn.
Det här gäller Catherines ex-mans ring.
Då kan vi slipa bort det och skriva något annat. Ja.
Då kan de ärva det.
Det går att göra. Mm.
Men du menar ju att ringarna var bättre förr. Hur märker man det?
Ni får tänka, det var liksom en mer analog period. Saker och ting tog längre tid. Instrumenten var inte lika vassa som idag, så att säga. Och de som beställde smycken var mer förmögna. Så allting är gjort mera minutiöst. Och om man tittar då på till exempel några av de här vintage-ringarna jag har med mig. De är väldigt arbetade. Det är inte bara stenen som står i centrum, utan själva bandet är arbetat. Det händer grejer. Det finns liksom en design runt hela ringen. Inte bara fokus på stenen i mitten.
Har det blivit... mer vanligt med stenar och så i förlovningsringar och så än vad det var förr?
110% om det var möjligt.
För jag tänker att då var det vanligare med släta guldringar.
Släta guldringar. En vid förlovning, två vid vigsel.
Ja.
Det är de två. Och så fick man klippa bort dem sen. Ja. Så det har det definitivt blivit.
Och vad beror det på då?
Jag tror att det är liksom ett Hollywood-fenomen. Med det här man går ner på knä och ta-da!
Och även till, jag menar, i vår tid så är det väl mycket de här reality-serierna med sina enorma ringar med olika bling-bling. Mm-hmm.
Ja, och bara den vanliga amerikanen. Alltså kvinnorna jag mötte i USA, där fanns det ju en förväntan om en ring. Mm-hmm. Alltså en fin, fin, fin ring med någon sten i helst. Mm.
Det finns väl någon sån här sägning om att man ska lägga 3 månadslöner på en ring?
Precis, det var marknaden i USA som drev på den.
Okay.
Tyckte att liksom man ska då som man visa sin status man har via kvinnans förlovningsring. Så 3 månadslöner, då vet man vad man har att göra med vid middagsbordet.
Mm.
Men jag kan tänka mig att det finns vissa som skulle tycka att det var lite märkligt att bära någon annans kärlekshistoria på sitt finger.
Så tänker inte jag. Jag tänker att man berättar kärlekshistorien vidare. Att kärleken är evig och att man liksom bara tar vid. Så finns det också någonting unikt med att man hittar just den där ringen som på något sätt talar till en. Det är inte bara en vanlig ring som man kan gå och köpa i vilken butik som helst. Det finns liksom så många generiska förlovningsringar. En vintage-ring har ju charm och karaktär. Oftast även stenarna också. Så där finns det ju någonting magiskt som gör att den blir unik istället för någonting annat.
Men det kanske inte signalerar lika tydligt att det är en vigselring.
Dessutom. Och det, där,
dessutom, som något positivt.
100%. För att jag tänker så här att idag, vi är ju helt fria. Vi har ju den här liksom traditionen i Sverige med de här släta ringarna, eller hur? Nu har, alltså, nu, vi är helt fria. Vi kan ha vad som helst. En dödskallering om vi vill.
Okej, du tänker att det är positivt att man inte bara har någonting som ser ut som en sak?
Nej, absolut.
Men liksom de som vill liksom kolla snabbt innan de bjuder på en drink, om det finns en vigselring på handen, blir svårare då.
Är det en cocktailring eller en vigselring? Who knows? Men det är väl en del av charmen kanske. Man vet vad.
Finns det något sätt att göra fynd? Om man är, eller måste man vara kunnig?
Alltså, kunskap är makt, så givetvis att vara kunnig hjälper ju alltid till.
Ska man tänka då?
Men jag tycker att man ska tänka, vad tycker du själv är vackert om du är ute efter en ring till dig själv? Om man ska titta liksom på marknaden, då är ju större sten desto roligare, för att de är mer unika. Ju vitare anses, nu säger jag verkligen anses vara vackrare. Jag kan tycka att det är fint när det finns en brun ton eller en guld.
I stenen nu?
I stenen nu, och då tänker jag på en diamant främst. Men det går absolut att på andrahandsmarknaden hitta väldigt bra förlovningsringar till väldigt bra pris.
Har du gjort några fynd?
Ja, visst har jag det. Absolut, jag har liksom lite näsa för det där.
För du var på någon mässa i Las Vegas, eller?
Ja.
Och hittade en ring.
Ja, hittade en ring. För då kom jag överens med en dam där på antik. Det var en antikmässa för bara smycken. Och hon var sugen på att bygga pool. Det är ju rätt varmt där. Och jag var väldigt sugen på den ringen hon hade. Vilket var en, om ni tänker, det kallas för dome ring. Den är liksom uppbyggd med massa stenar runt om. Men stenarna var antika. Och det ser man på slipningen. För att det är färre facetter. Och oftast om man tittar ovanifrån så ser det ut som att det är ett hål i mitten. För att man hade inte de instrumenten för att göra den här perfekta, om ni tänker det liksom som en tatuering, den klassiska diamantformen.
Just det.
Så att jag såg att det här var ju väldigt speciella stenar. Och hon ville ha den här poolen hemskt gärna, och då kom vi överens. Och jag tog med mig ringen hem och fick den värderad till 3 gånger pengarna. Så det var roligt.
Och då hade du ändå betalat en liten slant, gissar jag, om hon kunde bygga en hel pool.
Ja, visst gjorde jag det.
Det låter dyrt med pool.
Fast det är kanske dyrare att anlägga en pool i Sverige än i Las Vegas, vad vet jag.
Kanske. Mm.
Men du, finns det några...
Jag bara undrade om du hade den på dig nu, men det har du inte.
Du har den där faktiskt. För sen gjorde jag om den en gång till. Så nu är den i form av en halv alliansring.
Men du, avslutningsvis innan vi ska lämna över till Kulturnytt. Vad finns det för olika trender inom just vigselringen just nu?
Ja, den stora trenden är ju att nu kan du köpa hur stor diamant som helst om du köper en lab-grown.
Okej.
Så priserna har ju fallit enormt.
Vad sa du, om du köper en...
Alltså, en labbodlad diamant. Och då kan du få, alltså rent kemiskt är det ju en diamant, så, men den är ju inte naturlig.
Vad känner du inför det?
Jag känner att det blir lite tråkigt. Ja. Man kan egentligen lika gärna köpa en Swarovski, alltså glas.
För jag tänker, om man gillar vintage-ringar så måste den vara labbframställd, inte vara så högt i status.
Kan man se skillnader?
Ja, det kan man. Om man tittar med vissa instrument så ser man hur den är tillverkad. Liksom.
Och det här har gjort att folk också köper väldigt stora ringar.
Precis. Eller... Nu kan de äntligen ha råd med liksom 10 karat.
För de är mycket billigare.
Sjukt mycket billigare. Så den stora trenden tror jag blir... Att man går tillbaka till antika stenar som du ser är slipade för hand. De har den här skärmen av, vad man säger på engelska, the rock. Att man ser att det är en sten. Och då blir det någonting positivt som länge har varit, kanske varit lite gammalt och mossigt.
Men det finns också något demokratiskt med att fler kan ha diamanter.
100. Alltså, visst är det så. Mm. Och designmässigt så får du en häftig ring. Du får ju verkligen bling för pengarna. Men.
Christian Quaglia, stort tack för att du var med i Talkshow.
Tack själva.
Och då lämnar jag över till dig. Förlåt, Rebecka.
Tack så mycket. Kulturnytt, som börjar med att 1 miljard i statliga pengar som ska matcha privata donationer och skattavdrag för kulturgåvor. Det presenterades i den utredning om kulturens finansiering som överlämnades till kulturministern Parisa Liljestrand idag. Karin Forseke är utredare.
Många gör väldigt mycket och många vill göra mer. Så det finns ett stort intresse.
För att öka den privata kulturfinansieringen föreslår utredningen att 1 miljard extra ska uppdelat på 4 år gå till ett särskilt investeringsprogram som matchar privata kultursatsningar med offentliga. I flera europeiska länder är det möjligt att göra skatteavdrag för kulturgåvor, men inte i Sverige, vilket nu föreslås ändras från 1 juli nästa år.
Utmaningen i Sverige är väl hur kulturen är organiserad. I andra länder så har man andra organisationsformer som blir enklare när man kommer till ändra lagstiftning.
Mer privata pengar till kulturen har varit en viktig fråga för kulturminister Parisa Liljestrand, som på måndagen tog emot utredningen för breddad kulturfinansiering.
Jag kommer ju naturligtvis ta med mig det här vidare och börja bereda det här så fort som det bara går tillsammans med regeringen.
Hur ser du på kritiken som lyfts i flera sammanhang att privata intressen inte vill satsa när staten inte gör det?
Det kan vara relevant kritik om så vore fallet. Men nu har vi ju en stark finansiering av kulturen i Sverige idag. Vi lägger nästan 10 miljarder kronor årligen på kulturlivet i Sverige från det offentliga. Vi lägger betydligt mer om man tittar på det vi lägger tillsammans med kommuner och regioner. Så att det är en stark finansiering av kulturen från det offentliga idag. Men precis som utredaren också sa, så tror jag också att kulturen kan bli mycket friare och att den kan stå stabilare både från ekonomiska konjunktursvängningar men också politiska, om man kan se till att möjliggöra för en breddad finansieringsmodell.
Reportrar Nora Makander och Tanja Ulriksson. Utredningen lades alltså fram idag. Med oss har vi Kulturnytts kommentator Anton Bennebrant. Hinner man göra verkstad av det här?
Ja, det är faktiskt osäkert. Det man föreslår är alltså skattereduktion på gåvor till kulturen och så ett matchningssystem där staten möter upp med egna gåvor när någon donerar. Och nu ska förslagen ut på remiss och så ska de förberedas i regeringskansliet innan ett förslag då kan tas till riksdagen. Och att det skulle ske innan valet i september, det är rätt osannolikt.
Ja, behåller man regeringsmakten efter valet är det förstås inga problem. Men om vi har en ny regering i höst, vad händer då?
Socialdemokraterna är väldigt kritiska till den kulturpolitik regeringen har fört, men säger inte tvärt nej till breddad finansiering. Men Vänsterpartiet då, som man kan bli beroende av, de är ju skeptiska till skattereduktioner generellt och kanske särskilt om de som här går till den som har upp till 1 miljon att ge bort. Centern, å andra sidan, en annan lagkamrat för sossarna, de har redan tidigare verkat för en sån här politik.
Kan det här bli en fråga i valrörelsen?
Alltså, man brukar säga att kulturfrågor inte väger så tungt där, men kanske, för det här är ju också rätt mycket en plånboksfråga och de brukar ju få gehör. Och den där miljarden som utredningen föreslår till satsningen, den ligger faktiskt utanför kulturbudgeten.
Tack Anton Bennebrant. Från Sverige till Frankrike nu, där filmfestivalen i Cannes går in på sin andra vecka. Sent igår kväll var det dags för en svensk att gå på röda mattan inför alla pressfotografer. Alicia Vikander, hon står för det svenska i årets tävlan om Guldpalmen som skådespelare i den påkostade sydkoreanska filmen Hope. Björn Jansson, du var där.
Ja, och eftersom alla de tävlande filmerna här i Cannes har världspremiär så vet man inte riktigt vad man har framför sig. Alicia Vikander och Michael Fassbender, de står på affischen och det ska vara en thriller med monster som härjar i en avlägsen by. Men efter en timmes manglande action, biljakter och skottsalvor med en ensam skjutgalen polis i centrum med maratonkondis så har inte jag sett skymten av Alicia Vikander. Då förflyttas vi till en jakt på monstren i skogen och då dyker hon upp som monster. En avatar med aliens drag.
Det låter som en annorlunda film där i filmens finrum.
Ja, och befriande bland alla allvarliga filmer. Hope är en 2 timmar och 40 minuter lång film som kärleksfullt driver med sci-fi och pompös Hollywood-action och gör båda delarna bra och med en stor dos humor. Det var många gapskratt i salongen. Och även om rollen som monster inte lär kamma hem något skådespelarpris här i Cannes så är Hope en adrenalinstinn underhållande rulle som jag tycker att hon kan vara stolt över att ha på sitt CV.
Tack Björn Jansson i Cannes. Nu litteratur. Författaren och journalisten Patrik Svensson får årets Piratenpris. Han fick sitt genombrott som författare 2019 med debuten Ålevangeliet, som blev en internationell framgång och även fick Augustpriset. Priset på 150 000 kronor har delats ut sedan 1989 som verkat till kulturpersonligheter som verkat i författaren Fritjof Nilsson Piratens anda. Det var Kulturnytt.
Tack för det, Rebecka Seler. Du, vi fick ett mejl här apropå det där jag pratade om tidigare med politiker som vill lajva fabriksarbetare eller dylikt när de är ute i, och träffar näringsidkare.
Mm.
Erik har skrivit att det finns något tillfälle när röjning i skogen var på tapeten. Det gällde nog mekanisk versus kemisk slybekämpning. Och då dök bilder eller filmer upp på Ola Ullsten som i kostym, överrock och en del skyddsutrustning kapar några slyn med röjsåg.
Ja. Alltså en bild som man ändå skulle vilja se.
Den har ju något,
ja.
Tycker jag mer. För det är ju ändå, liksom, den är ju komisk, men den har ju någonting i sin kontrast.
Men det kanske kommer vara roligt att se Ulf Kristersson stapla, vad sa du, skottkärror på varandra om 30 år också.
Så kan det vara. Idag var Amanda Rydman producent och tekniker var Christian Barter.